Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Välkommen och upp och hoppa, säger jag. Det är lördag morgon. Du lyssnar på programmet Dilemma, som vi kan väl säga är någon slags serviceinrättning för er. Vi löser era bekymmer helt enkelt. Ni skriver in på dilemma@mixmegapol.se. Vi läser upp ditt brev. Säg ett annat namn såklart så du kan vara anonym. Och sen så har vi en trehövdad panel här som försöker vända och vrida på alla möjliga sätt och komma fram till en fantastisk lösning så att du blir en lyckligare människa helt enkelt. Och de som sitter här och gör det, det är panelen. Hej panelen!
Hej programledaren! Hey.
Henrik Fexeus! Jajamän. Välkommen, god morgon.
God morgon, god morgon.
Du är tankeläsare, författare och föreläsare och programledare. Mm. Många strängar på din långa lyra.
Tack.
Långa lyra.
Det är inte alla som kallar den för lång, men jag är glad att den fick vara det idag.
Bland annat så har du varit med i SVT.
Oj, nu.
Ja.
Nu händer det grejer. Ja. Du har varit med i SVT:s kärlekskoden.
Ja. På tal om lång.
Och fiska talang.
Jajamän.
Det är TV4:s talang. Och dina böcker har sålt över en halv miljon. Vi behöver trilla över den här
bara bilen, den här morgonen.
Ja. Tjänar inte väldigt massa pengar. Josephine Crawford. Josephine Crawford, välkommen hit för första gången.
Ah, tack så mycket. Vad kul att vara här.
Kul att se ditt vackra ansikte.
Åh, oh, vad kul att du tycker att det är det. Tackar, tackar.
Du började på ZTV redan som 19-åring.
Ja, oh, herregud. Mm. Programlederiet liksom, det bara rullade på.
Presenterade musikvideos där.
Mm,
det är många som har börjat där.
Ja, och slutat och börjat igen. Och slutat. Man fick ju sparken ungefär varannan månad. Ja, men så blev man återanställd.
Ja, det var Jan Stenbeck som hade lite grann den här idén. Ja. Sen har du varit programledare av Silikon, Paradise Hotel och Snyggast i klassen och Idol Extra.
Ja, bland annat. Mm.
Och just nu så driver du en podd. Inte en iPod. Har jag precis fått lära mig. Det är skillnad på iPod och podcast.
Ja, det är lite olika. Fast lite man kan lyssna på en podcast i en iPod.
Det är precis det jag menar. Ja, och den heter ihop med Josefine.
Ja, det gör den.
Josefine Crawford, välkommen hit.
Tack.
Tobias Persson, välkommen också med hit för andra gången.
Med mitt vackra ansikte.
Mm, vackra
och
ansikte.
Långa. Och långa vackra ansikte.
Nej, men du har ett vackert ansikte på håll.
Oj, det var komplimang / förelämpning. Hårfint.
Stand-up komiker är du.
Ja.
Och du har också varit med lite överallt. Du har bland annat
en lång karriär.
SNN News, Robins, Stockholm Live, Morgonsoffan på SVT.
Oh.
Och just nu så har du en soloshow som heter Kränkt var det här.
Yeah, man.
Sen känner vi igen dig som den ordvitsande biträdet i ÖKB-reklamen.
Precis.
Och nu ska ni lösa problem, hörrni.
Ja. Oh.
Fantastiskt. Yeah. Välkomna. Vi ska strax sätta tänderna i ett bryderi om en liten stund. Förra veckan i Dilemma så fick vi ju ett mycket intressant dilemma från en kille som hade kissat ner sin flickväns laptop på fylla. Ja, och han gjorde det lite överallt. Enligt Malin Gramer berättade att killar har ofta en grej på fyllan och kissar ner lite överallt. Den här killen undrar om han skulle berätta detta.
Jag tror att det säger mer om hennes val av män än vad...
Exakt.
Ja, exakt. Det låter ju som någon fetisch.
Ja.
Av något slag.
Det har aldrig hänt det.
Nej, aldrig.
Men det hade hänt den här killen. Och vi rådde väl den här killen helt enkelt att berätta det för sin flickvän.
Och sluta kissa.
Och sluta kissa. Ja.
Logga ut, gå på toa.
Drick ut och kissa samtidigt.
Nej, nej.
Don't drive and pee. Nej, vad fan. Don't drink and... Nej,
don't drive and pee. Ja.
Vi ska inte dra upp gamla grejer, utan vi kör helt nytt dilemma. Hej, Dilemma-panelen. Jag heter Kenny. Jag har fått ett jobb erbjudande i London. Jag vill verkligen inte flytta. Men min frus dröm har alltid varit att bo i London. Om jag säger något till min fru så kommer det bli hus i helvete med diskussioner och bråk. Men vi umgås ju en del med mina kollegor och om hon hör om det på någon annan väg så kommer det inte bli kul heller. Men då är det i alla fall för sent för att tacka ja. Borde jag berätta om erbjudandet för min fru? Vad tycker du, Josefine?
Ja, alltså jag undrar varför är han så negativ till London? Det låter väl kul?
Ja, men nu är det ju så att han är det. Alla tycker inte London är kul.
Nej, nej, okej. Men jag vill att han ska tycka att det är kul.
Du vill att han ska tycka om London? Du förstår inte folk som inte tycker om London.
Nej, jag tycker att de ska flytta. Nej, men,
jag kan förstå folk som inte tycker om London. Det är trångt och det är dyrt och så vidare. Vad säger du?
Äventyr.
Henrik fick se, så säger du.
Nej, men jag tänker så här att diskussionen måste ha varit uppe. Älskling, jag vill bo i London. Det är jag vill inte flytta någonstans. Alltså, jag tänker mig att det kanske är så att han inte vill flytta någonstans överhuvudtaget. Mm. Inte bara London. Så det här med jobbet är hans beslut. Han behöver inte inte ta upp det. Och diskussionen huruvida de ska flytta eller inte, den kommer de ha haft ändå, den kommer de ha igen. Mm. Den går att separera från det här, tycker jag.
Mm. Tobias Persson, du har väl inte kanske bott i London? Kanske?
Jag har bott i London, ett år. Det var möss i köket och heltäckningsmatta överallt. Men det var så underbart. Det var billigt, jag var full och lycklig. Sen gick drömmen sönder.
Mm. Och vad tycker du att han ska göra? Ska han berätta?
Nej, jag tycker han bara, alltså, om inte han vill bo där så kan man inte bara dra iväg. Alltså, båda måste ju vara med på tåget. Men, men privat tycker jag London är ett äventyr.
Men kan inte han vika ner sig? För han har fått ett fint jobb här uppenbarligen kanske. Ja. Men får man ju om man ska åka till London.
Ja, men jag tycker inte om den där inställningen. Att,
vilken då?
Den här, nej, jag vill vara kvar här hemma hela tiden. Men jag vill inte upptäcka någonting. Jag vill
men det kanske är så att de har fem barn som går i skolan.
Det är inte säkert att han har just den.
Eller att han låter så, nej, precis. Vi vill ta till London.
Han ska bara...
Jag vill där hemma här. Inte sagt att han säger så.
Nej, jag tycker han ska skärpa sig. Nej. Herregud, flytta till London. Det är väl jättekul. Och så är det bara flytta hem om det inte är bra.
Ja, nej, det är inte bara. Det är ett stort projekt. Ja.
Och så har de ju fem barn. Ska de dra upp dem från skola och dagis och vänskap?
Hade de fem barn?
Och hans invalidiserade föräldrar som bor hemma hos dem och inte kan flytta med. Jag tycker det är ganska
och de kan ju inte engelska. De kan
nej, framförallt inte det.
Vad får du från att de har fem barn?
Jag hittat på.
Aha,
för att stärka mitt argument så hittade jag på det.
Okay. Ja, i så fall ska de inte flytta, för det är jättedyrt att ha barn på olika dagis och sånt där borta.
Kenny, du får nöja dig med panelens besked om detta. Snart får vi höra från Fredrik, vars kompis fru flörtar med honom. Borde han berätta för sin svartsjuka kompis? Det ska vi ta reda på om en stund. Hej, jag heter Fredrik. Min kompis fru flörtar med mig. Min kompis är väldigt svartsjuk av sig och jag är rädd att jag rör upp någonting om jag säger något. Men jag är samtidigt väldigt misstänksam mot hans fru. Borde jag säga något till min kompis? Hör du, din fru flörtar med mig. Vad säger du, Tobias Persson?
Jag tycker inte. Så länge det är flört så kan han åtminstone liksom byta rum och jag måste ställa fram köttbullar. Han behöver inte, så länge inte hon angriper honom så kan han väl bara liksom...
Det angriper honom. Det är en ganska, det är en ganska prekär situation. Den är lite obehaglig.
Men vad är en flört? Det är att hon liksom sådär står och rör i såsen lite extra mycket och blinkar över diskbänken.
Mycket mat på det.
Men vad är en flört så att säga? Han kanske inbillar sig, hon kanske bara har skit i ögat. Blinkar.
Ja, men det kan ju vara en sån här också, en klassisk filmflört att hon liksom med hennes fot under middagen rör honom lite grann.
Mellan benen, ja.
Det var det jag såg framför mig lite.
Du såg det framför? Ja, hur ska han reagera då?
Nej, han ska ju snacka med frun såklart. Mm. Det är det han ska göra. Det där går ju inte för sig.
Han ska snacka med frun, men inte med kompis.
Nej, inte med kompisen, bara med frun och säga, nu skärp dig, sluta.
Vad säger du, Henrik Fexeus?
Jag undrar varför han är misstänksam mot frun. Det där förstod jag inte.
Att hon ska säga till mannen kanske.
Han är väl, kanske hatar sig själv för att han tycker om det.
Ja, men det var det jag tänkte, men är du intresserad av henne så flörta på då, tänkte jag.
Ja, fast det kanske man inte gör av lojalitet till sin kompis.
Nej, det finns ju poäng i det också naturligtvis. Mm.
Varför är han misstänksam mot sin...
Tänker han då att hon flörtar med andra män, hon flörtar med alla män kanske, eller liksom, är det så?
Fast det är ju misstänkt om ens kompis fru flörtar med en. Det är klart att hon är misstänkt.
Alltså, misstänkt för vad? För flörteri? Alltså, det är ganska uppenbart att hon är skyldig till det brottet i så fall.
Du har varit dum, ja det har det varit. Jag
har flörtat. Vad säger moralen?
Nej, men det är fishing.
Ja, men alltså, jag skulle nog kunna tänka mig att han kan ta upp det med sin vän.
Mm. Jag tycker ganska snacka med henne. Boka ett hotellrum, sätt dig ner och snacka med henne.
Kryp ner under bordet på middagen, ta ett djupt samtal.
Men du tycker fullt allvar henne för sig att han ska prata med sin kompis?
För det är det här misstänksamheten som stör mig. Jo, men om det nu är så att han är misstänksam, då handlar det inte bara om att hon flörtar med honom. Det är ju någonting större där, känner jag. Och då behöver han ta det med sin kompis.
Men tänk om han har
missuppfattat din fru. Va?
Tänk om han har missuppfattat att det inte är en flört. Då förstår han ju jättemycket om han tar upp det med
sin
kompis.
Det är ju precis det som kommer hända. För frun kommer ju blåneka. Ja. Och då står han där med brallorna nere. Mm.
Mm-hmm. Ja, och då passar han på.
då kanske han passar... Nej, men då är det för sent att passa på.
Jag har ju varit med om det här. Mm. Nämligen.
Berätta.
Jag varit på brevskrivarens sida. Mm. Och jag hade en vän vars dåvarande... tyckte efter ett tag upplevde jag var ovanligt sådär kärvänlig varje gång vi träffades.
Kan du ta ett exempel?
Nej, helst inte faktiskt.
Men varför tar du upp det här då?
Jo, därför att jag vill säga att jag pratade med honom. Mm.
Aha. Men vad, du gjorde det? Ja, blev det bra? Det var det en bra grej?
Ja, det var en bra grej.
Oj, berätta.
Jag sa såhär, du, jag vet inte hur jag ska liksom ta det här hanterat, men jag upplever, och just för att jag kunde ju kanske ha fel, men jag upplever att det här händer. Och då hans respons var, jag vet. Hon är så mot väldigt många män.
Jaha. Och så. Det störde honom eller?
Det var en problematik, men som han hade liksom, ja, han såg lite mellan fingrarna för han visste att det inte betydde så mycket. Mm. Men jag kunde säga att jag upplever att din flickvän raggar på mig. Jag tycker det är jobbigt. Jag vet inte liksom hur jag ska hantera det.
Utan att lämna ut någon för mycket, ja. Men vad är det?
Var bor de?
Kan du ta något liksom litet exempel så att du, det här finns det ingen tvekan. Det kan jag inte missuppfatta. Det här är uppenbarligen ett raggningsförsök.
Det är väl gärna så där man sitter, alltså det finns en skillnad på att sitta i soffan fan bredvid varandra och att skeda. Så, det finns en gräns där och man kanske inte ska gå över.
Ja.
Jag tänker så här, du och din vän då måste ju ändå varit rätt nära vänner för att ha kunnat diskutera det här. Det är väl lite vad som krävs då om man nu ska gå in mellan ett par så.
Förstörde det er relation, kompisen och dig?
Nej, absolut inte. Men grejen var att jag också ifrågasatte mig själv. Jag sa att jag upplever så här. Det stör mig, förmodligen har jag fel, men jag vill ändå, jag behövde rensa den luften.
Så för att runda av lite grann, så tycker du att prata med kompisen, och du säger prata med frun.
Ja.
Snacka med frun.
Så det får du nöja med, Fredrik, helt enkelt. Hej, jag heter Carl. Min 6-åriga sons hamster Umbertz försvann för några veckor sedan medan min son var bortrest med sin mamma. Jag köpte en ny hamster som såg likadan ut och fortsatte som om inget hänt. Nu har han dock börjat ställa frågor kring Umbertz. Han menar på att han har ändrat mönster i pälsen och beter sig lite annorlunda. Jag blev väldigt obekväm när han pratade om Umbertz. Borde jag berätta sanningen för honom, undrar stackars Carl här. Pappan, vad säger du, Josefin?
Jag kan på något vis, även om jag inte är i samma situation som den här pappan, så kan jag ändå känna igen mig i det hela, för att jag har tänkt tanken då min son har en hamster och de lever ju inte mer än 2-3 år, och jag har då istället valt att prata om att vi pratar om hamsterns död redan innan, som en, att man liksom bearbetar in det.
Dör naturligt för hamstern.
Så att när det väl händer det, det kommer bli jättesorgligt, men vi vet om att det kommer hända. I det här fallet så är det ju komplicerat. Ja. Och varför heter hamstern Umbertz?
Ja, bara redan där.
Lambertz, Umbertz.
Göran Umbertz. Alltså, gnagare från Norrköping.
Och det är ju jäkla skön liten 6-åring där också. Vad missade jag nu?
Det var bara gnagare från Norrköping.
Vi ska prata mer om Umbertz öde här. Okay, om man ska tutell och not tutell för en 6-åring. Eller hur?
Ja.
Det kan vi säga.
Ja, men alltså,
du ska få prata mer, för jag lovar dig. Henrik Fexeus ska få säga sitt och Tobias Persson också. I Dilemma i Mix Megapol.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Mix Megapol är kanalen och Dilemma heter programmet. Anders S. Nilsson, inte jag, och Henrik Fexeus är här. Och Josefin Crawford är här, Tobias Persson är här. Och vi har glada minnen, för jag har precis pratat om ett brev från Carl som undrar om man ska erkänna att han i smyg bytt ut sin sons hamster. Och hamstern heter Umbertz. Vi tyckte det var väldigt skojigt. Men det här är ett stort dilemma, Josefin Son, också det, att hon tyckte det var väldigt prekärt. Och att man någonstans ska förbereda 6-åringen för att det finns en hamsterhimmel och så vidare.
Ja, men nu har ju inte den här pappan gjort det då.
Nej.
Så jag tycker väl nu, med tanke på att 6-åringen är så pass bright att han noterar förändringar i pälsen och beteende och allting, så tycker jag nog att pappan ska krypa till korset faktiskt.
Kan man inte ljuga att det är naturligt för hamstrar den åldern att förändra mönster i pälsen?
Nej, man målar in sig ett hörn och så helt plötsligt så blir hamstrar, de ändrar färg och de lever tills de är 100 år. Och de, alltså det,
de blir 2 meter långa, tänderna går runt hela kroppen.
Förvandlas till en hund, jag vet inte vad som händer. Alltså det...
Henrik Fexeus, vad säger du?
Jag säger inte vad alternativet skulle kunna vara.
Nej. Och du menar att han ska berätta sanningen?
Ja, det finns inget annat. Det är ju...
Men det måste väl vara jätteförkrossande och hjärtslitande för en 6-åring att din gamla hamster är död. Och man har blivit lurad.
Ja,
jag har ju trott att det här är min son.
Nej, men hela hans här anknytningsmodell här till sina föräldrar kommer ju gå åt helvete, och det är hans pappas fel.
Umbuts är inte umbuts.
Nej.
Umbuts är inte den umbuts han trodde var. Vad säger du, Tobias Persson?
Alltså, det här måste vi gnaga honom.
Nej,
jag tycker, nej, nu får han banna mig ljuga på här. För han har ändå, han har lurat, han har tagit ett dött djur och ersatt det.
Ja.
Då kan han inte säga ett halvår senare, hör du, det här är en helt ny... För då kan ju inte sonen lita på allt, på någonting.
Men gjorde, var det så han gjorde? Han tog, alltså, ersatte en hamster när den var död. Så att sonen har sett hamsten död och sen började den leva.
Nej,
var det?
Nej.
För det hade varit, det är ingen hamster, det är Jesus.
Hamster måste väl ha dött, antar jag, medan sonen var borta. Eller?
Absolut, absolut. Ja. Och den försvann.
Och jag tycker pappans trovärdighet...
Försvann kan ju vara en eufemism för att han helt enkelt råkat ta livet av hamsten. Så ja,
golvmopp behövdes.
Man vet inte.
Och varför ser mamma inte ut som man brukar göra, pappa?
Precis, ja.
Men det finns ju faktiskt en, alltså, om vi är lite allvarliga här ändå kring umbuts.
Tänk på umbuts.
Alltså, ljuger man inte för barn hela tiden?
Jo. Fast jag tycker inte man ska göra det.
Eller
så här, man gör det, det är som du säger, man gör det. Men ibland är det bra att som förälder visa att man har svagheter och att vuxna också kan göra bort sig och göra fel och säga fel. Och det är det som är bra i det här läget, att pappan i längden har att vinna på att berätta, även om det kommer bli lite jobbigt. Men
du hade gjort det, vad hade du sagt då till den här sexåringen?
Jag hade sagt att
du, umbörs finns inte bland oss längre.
Nu är det så här att jag hade sagt precis som det var när du och mamma var på semester, så dog umbörts. Och jag tyckte det kändes så jobbigt för mig att veta att du skulle bli ledsen, för jag tycker inte om att se dig ledsen. Och så, för då blir det också väldigt gulligt någonstans. Hela lögnen blir lite gullig om man presenterar det så. Och sen säger man att, men jag måste vara ärlig, så här ligger det till. Det kanske till och med blir bra. Åh, vad kul, vi får hitta på ett nytt namn.
Men då är det inte den
umbörs den andra.
Ja, precis. Vad säger du, Tobias? Vad hade du sagt?
Jag hade ljugit. Jag hade
det
fast
där
är
umbörs, tror du inte?
Ja,
det är ändå den naturliga.
Exakt, det här är en väldigt speciell hamst. Jag har gett henne konstiga frön från Indonesien. Men det känns som att jag tycker det är så konstigt att han har tagit bort döden så drastiskt. Och sen ska han liksom då in och kladda på det.
Nej. Men om man dödar den här hamsten då?
Om man, jaha.
Ja. Så då är ju umbörs död.
Nej.
Du vill tillbaka till square one. Till
ja, det, men lite så. Men det finns en jättefin bok som heter en Adjö Herr Muffin av Ulf Stark, som handlar ju om det att lära barn döden, som handlar om en hamster som dör eller vad nu, jag tror han är, marsvin är han. Så genom den, läs en boken, låt han förstå vad döden är, ta livet av hamstern och så är allting lugnt.
Ja, eller döda barnet.
Nej, det går inte, det har räckt.
Nej.
Det var från Carl. Du får nöja dig med det. Alldeles strax ska vi få höra från Mikaela. Hennes väninna menar bestämt att hennes pojkvän är medlem på en dejtingsida. Och Mikaela vet inte hur hon ska hantera situationen. Detta om en liten stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Mikaela, men min väninna säger att hon har sett min pojkvän på en dejtingsida. Hon påstår att hon såg hans bild och att det var ett fejkat namn. Men hon kommer inte ihåg namnet, så jag har inte sett det med egna ögon. Det känns overkligt, men hon har ingen anledning att ljuga. Sen dess har jag märkt att min man verkar bete sig lite konstigt. Han smsar sent på natten och så vidare. Det känns som att jag kommer riva upp ett sår i vårt förhållande om jag tar upp det med honom. Borde jag ta upp det med honom ändå? Vad säger du, Josefin?
Ja, gud, klockrent ja. Det är klart att hon ska göra det.
Nej, inte linda in socker, utan bara så här, är du på en dating?
Ja, det tycker jag. Det är, för att det där kan också, att vara på en dejtingsida som den här killen då kanske är, behöver inte vara så himla farligt, behöver inte vara så allvarligt. Men om man inte reder ut och pratar om det, vad händer och vad då, och är du på jakt efter någon annan, eller råkar du bara när du hade kul med en kompis logga in och ha ett konto där, då kan det bli massa hjärnspöken i henne som gör att liksom, gud, hela vår relation håller på att rämna. Så att definitivt.
Vad säger du, Henrik Vesus?
Jag tänker också på det där med hjärnspökena. Är det så att han plötsligt mässar på nätterna nu, eller är det bara att hon tolkar in nya saker i hans beteende? Men om det är så att hon är rädd för att han ska ljuga, så se till att ha på fötterna. Jag menar, bara om hon vet vad den här sajten är, så jävla svårt är det väl inte att filtrera ner så att du kanske bara har 400 namn att gå igenom. Så får hon väl kolla om hon hittar den här bilden först, så att hon kan vara säker på sin sak. Yeah. Det skulle jag råda henne att göra.
Vad säger du, Tobias Persson?
Det känns överlag märkligt att vara på en dating-sajt om man har ett förhållande. Det känns som att
gå på benägen att hålla med dig.
Om man liksom är ihop med någon, så säger man, hej, jag ska gå på singelfest. Va? Alltså det känns väldigt, väldigt märkligt. Och ett annat namn, det känns som att nej, jag hade nog bara sagt att någon har sett dig här på den sajten, så får mannen då säga, ja, det var bara ett skämt.
Eller... Kommer man undan med det precis? Alltså att man, är på, man har ett förhållande, går med på en dejting. Så varför skulle man göra det? Det är ju högst misstänkt.
Jag vet faktiskt folk som är på dejtingsajter som är i förhållanden.
Har du kör öppet för?
Det vet jag inte.
Nej.
Faktiskt.
Men tycker inte du att det är konstigt?
Jo, jag tycker att det är konstigt. Och jag skulle nog bli lite ledsen om jag var ihop med någon och han visade sig vara på en dejtingsajt.
Skulle du ta lite med ro och berätta, älskling, varför?
Nej, jag skulle nog vara rätt upprörd och lite så. Men jag skulle verkligen vilja ha en förklaring. Och jag tror att det kan också finnas en...
Vad finns det för andra förklaringar att man inte är nöjd? Alltså det måste vara en signal om att man inte är nöjd.
Men det är så mycket nu med dejtingsajter. Alltså det finns så många sajter och det är så mycket och vanligt. Och jag tror att det kan vara lite sådär skojgrej. Så jag tror inte det behöver betyda att så här, oj, han är verkligen på jakt efter någon annan.
Josefina är väldigt generös.
Jag förstår inte det här med skojgrej. Det är lite som Tobias. Det finns en finger sticker på fingerfest. Det blir jätteroligt. Alltså,
själv. Inte bara
kompis. Vad är skojgrejen?
Nej, men jag tror skojgrejen kan vara så här att de kanske vill ha den här mannen då, eller killen vill ha någon ego-boost och därför lägger han ut sig för att se liksom, vilket... Om han får napp.
Varför vill han säga det om han lever i en relation?
Därför att han är sugen på
att han kan få bekräftelse.
Ja, bekräftelse heter det.
Nu har han sjukt dålig självbild bara. Det är väl ingen skojgrej?
Nej, fast många har ju det och då säger de att det är en skojgrej. Fast det
men säger partnern då, jaha, du har en dålig självbild. Ja, okej.
Okay, då förstår jag. Här är en hamster.
Ja. Men alltså, vad säger du Tobias? Förstår du Josefin resonera?
Jag förstår lite av det, men fast ändå, nej, det är fortfarande så, om man är i en relation som har pågått ett tag och någon, och du parallellt har en dörr öppen. Jag har ju i min umgängeskrets också ett gaypar där de har verkligen sett, de är på alla sajter som finns, de lägger upp bilder på sina genitalier och det är helt...
Så, men då har man kommit överens
om
att man har ett förhållande.
Men om det sker i smyg så det känns som att då söker man ju, kan jag få bättre än vad jag har?
Och fejkat namn. Allt det där.
Umberts.
Mm. Men det är ju liksom, man kan ju säga det här med de sociala medierna och det. Det är ju som en, alltså, det är som en verklighet som ändå inte riktigt är verklig. Det är perfekt på det sättet.
Är det en kick alltså, som en hemlig liten...
Ja, för att det är ju såklart riktiga människor som någonstans ger respons, men det är ändå en mur, en skydd av att det är mellan datorer eller telefoner och så. Så att jag förstår att folk håller på.
Josefine Crawford förstår, Tobias och Henrik Friseus förstår inte riktigt lika.
Ha på fötterna, ställen mot väggen.
Yes. Tack. Och nyss så fick vi ett brev från en person som undrade, som är en kompis som hade sett sin väninnas pojkvän på en dejtingsajt och undrade om hon skulle berätta detta för sin kompis eller för killen. Och Josefin sa väl att det kan man väl göra i dessa tider. Det var inte så konstigt. Det behöver inte vara någon fishy för att man går med på en dejtingsajt fast man har ett förhållande.
Nej, lite så. Så det är klart att som partner så kan man nog tycka att det är fishy. Men jag tror inte att det behöver vara så fishy.
Henrik tyckte definitivt ha på fötterna. Men sen är det så att han är ute på dejtingsajt, så berätta det.
Ja, ställa mot väggen.
Ställa mot väggen. Tobias, vad var din tes om detta?
Ja, jag håller med om det. Det känns som att är man i en relation, det känns som att då har man en dörr öppen och söker efter annat. Det känns liksom...
Det känns inte helt
okej. Nej.
Alldeles strax så såg Tom en kompis göra en buckla i deras gemensamma väns bil. Han har inte erkänt och Tom vet inte om han ska hålla tyst bara för att undvika käbbel. Det är någon som har skrivit in till Dilemma och det ska vi lösa alldeles strax. Hej, jag heter Tom. En vän till mig backade in i en annan kompis bil och det blev en buckla. Jag såg det, men han bad mig inte säga något eftersom han inte har några pengar. Jag tycker det är jävligt dålig stil av honom, men på ett sätt så blir det ju inget bråk om det nu. Eftersom alla tror att det var en okänd som gjorde det. Grejen är att ingen av oss har särskilt bra med pengar och min kompis som äger bilen fick lägga ut 3000 i självrisk. Jag tycker det är fel. Borde jag berätta? Vad säger du, Tobias Persson?
Nej, det är ju, ja, av princip borde man alltid vara ärlig, men det är bara en liten buckla. Det kan inte vara världens grej. Och det låter som att jag har gått x antal veckor också, eller hur? Att livet har gått vidare och att då liksom på 12-slaget börjar krångla. Hör du, Leif? Det var Bertil som backade på. Vad fan? Nej.
Ska man säga det direkt när man ska hålla med käften?
Ja, exakt. Det blir konstigt annars.
Vi ska prata mer om detta. Jag vill höra vad Josefin tycker. Jag vill höra vad Henrik vill säga och tycker om detta också. För det är ju en moralisk fråga. Etisk sådan.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det här är Mixmegapol, programmet heter Dilemma och vi har precis fått ett brev från Tom som sett sin kompis göra en buckla i deras gemensamma väns bil. Kompisen erkänner inte borde Tom lägga sig i eller låta det bero för att behålla freden? Och Tobias tyckte att har du inte sagt något direkt så håll käften. När tiden har gått så ska du låta det bero. Vad tycker du, Josefin Crawford?
Nej, jag håller inte med Tobias faktiskt. Jag är ju lite så. Lite rättskaffens på sikt. Jag tror ju på karma och sånt där. Jag tror att gör man någonting fel så kommer det tillbaks på en till slut och sådär. Så därför tycker jag att den här, alltså fram tills man fick reda på att han som äger bilen också har dåligt med pengar.
Ja.
Fram till dess var jag så här, ja men det kanske var någon BMW, någon snubbe som bara har, det bara regnar pengar runt honom.
Så moralen är beroende på hur mycket pengar den personen har.
Alltså, jag vet. Men det är lite så jag tänker faktiskt.
Det kan ju göra det olagligt mot den, eller någonting oetiskt mot den som är rik.
Ja.
Jag försöker dissekera din argument. Vad säger du, Henrik Fixius?
Alltså, jag tycker ju att den här Tom verkar ju kanske inte ha helt rak rygg, utan lite krökt rygg. Han skriver ju då att han tycker att det här var för jävligt, men samtidigt så gick han ju uppenbarligen med på att inte säga någonting först. Så antingen då har den här kompisen en enorm hållhake på Tom av någon anledning, eller så är Tom lite sådär, han gör det andra ber honom om, för oavsett vad han egentligen tycker själv om det. Så att han behöver ju reda ut så här, var han står någonstans när det blåser innan. Alltså, han verkar ju vara väldigt förvirrad. Men förlåt Tom, men du måste nog så här fundera ut var dina moraliska principer ligger någonstans, tror jag.
Har du tagit beslutet där så får du stå ditt kast. Ja, är det så du resonerar?
Ja,
varför ska han dumpa sin ångest nu? För att göra det lättare för sig själv?
Ja, om du sa såhär, nej okej, jag säger ingenting, fine, då är du en sån person. Om du inte vill vara en sån person, då får du ändra det. Men ja, det, så.
Kan det vara så för lag ibland att de som vill lätta sitt hjärta av någonting gör det egentligen för sin egen skull, för att de inte går bära på det här och låter någon annan ta hand om?
Lite det jag är inne på.
Ja, men jag tror att det är, på sikt är det bästa också. Sånt här kan ju, det kan bli bråk i framtiden om någonting, och då plötsligt kommer det där upp som en hotgrej. Alltså det är så onödigt, det är så dumt tycker jag.
Jag tycker att han skulle inte ha gått med på, han skulle sagt till sin kompis, blanda inte in mig i det här nu, utan ta nu ditt ansvar, du är försäkrad. Men och det verkar ju som att det är det han vill säga, hade velat säga egentligen. Så.
Vad säger du, Tobias Persson?
Tom och hans kompis kan väl på sätt rena sitt samvete då, genom att bjussa den här stackars bilägaren på något, alltså.
Så kan man göra.
Via middagar och sen, vi kan väl gå och bovla ikväll. Så var lite onödigt snälla, så de åtminstone kan sova gott.
Att men menar du att de ska säga varför också? Eller?
Nej, men då blir det onödigt.
Men här kommer ju bli totalparanoid då. Varför är de så snälla mot mig?
Det är konstigt. Där ska jag bjuda på middag. Varför kan man då? Ja, men jag kanske har anledning.
Kanske råkat att göra någonting.
Det är helt sjukt om han som körde på, alltså Toms kompis, känner kompisen som har bilen. Det är väldigt dålig stil. Alltså,
vad är det för kompis?
Vad är de för polare?
Det är bara weird. Det är märkligt hela vägen.
Nej, det är inte bra alltså.
Byt kompisar, Tom. Okay.
Tom, ta det. Vi tar ett nytt dilemma. Hej, jag heter Patricia. Jag har tidigare varit upp med en kille som var helt bedrövlig. Snygg inledning. Han gjorde ingenting, var arbetslös, hjälpte inte till hemma. Jag mådde dåligt av det längden. Nu har jag träffat en perfekt kille. Han lagar mat, städat och hand om mig. Vi har det toppen helt enkelt. Men jag känner mig inte lika behövd. Det började med att jag fick kommentarer om saker jag missat eller gjort fel. Desto mer tänkte jag på det, desto mer otillräcklig kände jag mig. Han är verkligen den perfekta killen, men jag känner mindre och mindre för honom desto mer jag tänker på hur lite han verkar behöva mig. Finns det något sätt jag kan jobba runt det här, eller borde jag ge upp min alldeles för perfekta kille?
Wow.
Vad säger du, Josefin?
Alltså, det bara snurrar till i mitt huvud här nu. Shit. Det som håller på att hända är ju att den här tjejen håller på att förvandlas till den killen som hon tidigare var ihop med. Och det är ju väldigt speciellt, för då får ju hon känna på hur det känns, hur han kände, och förhoppningsvis kanske få, i alla fall i efterhand, lite sympatier för sitt ex. Så jag tror att det kan vara nyttigt för henne, men jag tycker definitivt inte hon ska dumpa.
Hörru du då, det här är en väldigt spännande psykologisk knut, Josefin. Vi ska höra vad Henrik Fixeus och Tobias Persson tycker alldeles strax. Vi pratade just om ett brev från Patricia som undrar ifall hon skulle ge upp sin perfekta kille för att hon känner sig otillräcklig. Han är lite för perfekt. Eller ska hon bita ihop? Josefin, du var inne på en mycket spännande, att hon förvandlas till sitt före detta ex som var bedrövlig, skrev hon.
Precis, och det menar jag då kan vara lite nyttigt sådär, att få känna på att ha den rollen i förhållandet som hon då ja, tidigare inte hade. Men hon ska ju inte göra slut med sin perfekta kille. Absolut inte. Däremot så kanske hon kan få lite förståelse för sitt ex. Och sen,
kanske han är perfekt i en schablon, men han kanske inte är perfekt för henne.
Nej, ja.
Han lagar mat, han är ditt rätt. Men
det lät ju väldigt perfekt. Ja. För henne.
Jobbigt
såklart.
Vad säger du, Henrik?
Men alltså, det är två jätteviktiga aspekter av det här. Och det ena är att precis allt hon skriver där, allt hon berättar, händer i hennes huvud. Det är ju hon som upplever att det är så här, han behöver mig inte för att han gör allt det här. Så då måste hon ju fråga sig, ett, varför tolkar jag det här som att han inte behöver mig? Två, varför behöver jag basera en relation på att vara behövd på det sättet? För det är ju någonting som är lite osunt, liksom, att det blir ju en beroende relation. Mm. Så vad hon behöver göra, hon behöver det säga det till honom, att när du gör allt det här, då känner inte jag att du behöver mig. Så att han förstår att jag måste visa på andra sätt att hon är viktig för mig.
Vilka andra sätt skulle det kunna vara?
Nej, men genom att vara kärleksfull till exempel. Mm. Och sen behöver hon ta tag i sig själv och fundera på varför funkar bara... För hon säger att hon började tycka mindre om honom för att när han behövde henne mindre. Mm. Varför har hon förvirrat attraktion och god relation med att vara behövd på det här sättet? Så det behöver hon hantera, och hon behöver också ta upp det med honom så att han förstår hennes problem. För att det här är ju någonting som är i hennes huvud. Det behöver inte överhuvudtaget vara sant att det faktiskt är så.
Hoppas ni hängde med på det där. Wow. Vad säger du, Tobias Persson?
Ja. Nej, jag tycker bara det här var en makalös förklaring. Jag ryser faktiskt. Jag håller med om allting faktiskt, för tråkighetens skull. Att det känns som att människor som alltid känner att, sådär, att jag, utan dig dör jag, utan dig är jag halv. Det är lite osunt i det. Man ska komplettera varandra. Så att hon känner sig så tom och vill vara behövd. Det är ju, hon får laga det först.
Ja. Finns det något destruktivt i detta?
Ja, precis.
Samtidigt är det så här, vadå, en relation är väl till för att man ska liksom stötta varann och ta hand om varann och fylla varandras hål, så att säga. Mm. Så.
Varandra?
Ja,
absolut.
Ja. Jag förstår inte varför du är det.
Nej, men det är ju så himla lätt att säga att man ska må så bra, man ska vara så fin och laga sig själv och vara stark och så vidare. Men ja, det är väl lite grejen med ett förhållande, att man har roller.
Mm. Komplettera varandra. Flätas ihop.
Ja.
Jo, fast det absolut. Men det kan man ju göra på olika sätt. Man kan ju göra det på ett sunt sätt där det finns en balans mellan oss.
Mm.
Och man kan göra, jag får intrycket här av att han är så bra. Hans liv är tillräckligt bra. För hon kan inte liksom stärka honom på något sätt. För att han klarar sig. Och då känner hon att hon har ingenting i relationen att göra.
Du har ju rätt, det är ju hennes hjärna. Det är hon som känner allt det här. Men det har du rätt.
Du var inne på hjärnspöken, det är ju precis
Då får hon försöka göra honom sämre. Uff, den här såsen har du inte gjort bra. Du har tappat i köket.
Ja. Men har du inte lagt på dig några kilo? Göra honom sämre än vad han är. Eller vad hans ambition är. För att hon ska gå igång på honom.
Vi kan pigga upp livet lite grann.
Ja, gå med på en dating-site.
Gå med på en dating-site och testa lite olika.
Bli ihop med ditt ex.
Ska vi ta ett nytt dilemma?
Ja,
lite grann. Okay. Hej dilemmapanelen, jag heter Jossan. Jag dejtar två killar samtidigt. Nu har jag blivit gravid med den ena men vill egentligen vara med den andra. Ingen av dem vet att jag dejtat båda. Jag är rädd att killen jag vill ha lämnar mig om jag säger sanningen.
Vilken nöt.
Det är en liten nöt som vi ger till Josefin.
Varsågod.
Det är en Jossa till en annan Jossa.
Ja, vem vet. Kanske jag som har skrivit brevet. Nej, men... ja, alltså... Det här är ju... Oj. Det är snurrigt. Vad var frågan?
Hon dejtar två killar samtidigt.
Just det.
Ja. Det är väldigt nära dig det här.
Men hon vill ha den andra, men hon vill gravid med den andra.
Ja, men ska hon behålla barnet, undrar jag, till att börja med.
Ja,
det vet vi inte, eller?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Är hon helt säker på vem som är pappan?
Det verkar så.
Det verkar så, ja. Nej, men hon måste väl fortsätta. Nej, hon ska inte säga något.
Hon ska inte säga något. Vi får se vad Henrik fick säga så Tobias Persson säger den här delikat situationen med lite stund. Programmet heter Dilemma. Vi är här varje lördag, varje söndag mellan 8 och 10 på morgonen. Jag, Anders S. Nilsson, panelen Henrik Fixeus, Josefin Crawford och Tobias Persson. Vi läste nyss upp ett brev från Jossan som dejtat två killar samtidigt och blivit gravid med den killen hon tyckte minst om. Men vill ha då den andra killen och undrar om hon ska säga sanningen att hon är gravid. Med risk då att förlora killen hon tycker om.
Mm.
Josefin tyckte att det här var ett lite delikat problem.
Ja, minst sagt. Det är det ju verkligen. Mm. Nej, men jag...
Men att du tänker ta vi Henrik precis, så säger du Henrik.
Jo, alltså jag säger så här att ja, det här, här ställs ju deras kärlek och deras relation verkligen på sin spets. För hon måste berätta det här. Om hon inte gör det, vad hon då föder är en livslögn som både hon kommer leva med och sen också det här barnet som hon kommer uppfostra i vetskapen om att din pappa är inte den pappa och det dåliga samvetet vill jag inte önska någon.
Du lyssnar på programmet Dilemma där vi löser dina vardagsbekymmer. Vi har precis läst upp ett brev från Jossan som skrev in på dilemma@mixmegapol.se om att hon dejtar två killar samtidigt. Hon har blivit gravid med den ena, den som hon tycker minst om, och undrar om hon ska berätta sanningen med risk för att förlora den hon tycker mest om. Tobias Persson, vad tycker du? Ska hon göra det?
Hon kanske är... Ja, vad ska man säga? Hon kanske faktiskt behöver gå till den killen hon tycker mest om då och säger då att jag har en bulle i ugnen. Det bara hände, men mitt hjärta bultar för dig. Om han då säger jag vill inte ha med dig att göra, då får hon väl, ja, hon har barnet kvar, just det, jag glömde det. Vad ska hon göra?
Ja, det är lite...
Det är som ett dilemma, kan man säga.
Det är faktiskt ett riktigt dilemma, det är det. Men samtidigt är det så att det kan vara ett karaktärstest ju att se om han stannar kvar.
Ja, men hon sa också det, killen som jag tycker minst om, hon har känslor för båda.
Ja, de har ju bara dejtat liksom, så det är ingen seriös relation kan man väl säga. Det är dejtar.
Så den som är fadern kanske växer också i och med att de ska bli föräldrar ihop. Och liksom,
ja, hon kanske ska ge honom en chans ändå.
Ja, hon kanske romantiserar nu den andra, den här Mr. Perfect som är där borta och står där och i förkläde. Och...
Ja, men precis. Hade hon varit gravid med honom så hade det varit tvärtom. Ja. Kanske.
Så. Kan du inte tänka också att naturen har gjort sitt? Att hon har blivit med barn med den som naturen har sagt att hon skulle bli med barn. Nu lät jag som Ulf Ekman. Livets ord. Ja. Riktigt obehagligt.
Precis. Och, ja, det finns inga våldtäkter och så vidare.
Nej, men, det sa
jag
verkligen.
Jag vet inte.
Så länge de är blonda så blir
det... Går in i alla fällor.
Jag säger ingenting.
Nej, men det kommer synas att hon är gravid förr eller senare. Så klart hon måste berätta.
Hon måste berätta det såklart. Ja, och det har inte gått så långt i relationerna så att... ja. Det värsta som kan hända är att hon står där.
Det ger sig.
Alltså hon har ju en win-win, hon har ju två män just nu.
De får singla slant, de får slåss om
det. Det får du göra, Jossan, vi tar ett nytt dilemma. Hej, jag heter Arman. Jag har träffat en tjej under de senaste månaderna. Hon har velat vänta med att ha sex. Jag vill inte tjata, men jag frågar mig jämna mellanrum och hon vill fortfarande vänta. Hon säger, vi väntar tills det känns rätt. Jag har gått med på att vänta väldigt länge nu tycker jag. Jag tycker att sex är en viktig del av ett förhållande och det känns som att vi står och stampar. Jag är dock rädd att om jag går ut för hårt så kommer hon att få fel bild av mig. Borde jag ställa ett ultimatum eller ska jag hålla ut? Vad säger du, Tobias Persson?
Jag tycker nog att han ska säga som det är, att det betyder mycket för honom och att hans gräns börjar bli nådd. För att annars...
Han verkar ha sagt det.
Ja, han verkar ha sagt det. Okej. Nej, men då kanske inte hon är den typen av kvinna för honom faktiskt. Bevisligen. I och med att hon tycker att det kan vänta och känna sig rätt. Så hon har ju en annan syn på sexualitet än vad han har. Det pockar ju hans lilla kropp.
Ja. Då får du släppa till, annars så drar jag som en avlöning.
Ja, det låter kallt och hårt. Men åt det hållet i alla fall. Att ja, jag måste ha det här för att leva och du tycker vi ska vänta och... ja.
Vad säger du, Josefin?
Ja, nej, det här med att vänta på saker förstår jag mig inte på. Jag tycker att absolut så borde ju hon släppa till, och gör hon inte det så ska inte han orka behöva vänta mer.
Nej.
För jag undrar också, vad är det hon väntar på? Att det ska kännas rätt.
Ja, men då kan vara religiösa skäl till exempel.
Nej, jo, men det är precis, då har vi ju en annan förklaring. Och det tycker jag är mer så här: okej, okay, bra, men då kan man prata om det. Men nu säger hon, det ska kännas rätt. Och alltså det känns ju rätt när man väl har sexet.
Men nu kan man känna sig syndig eller smutsig eller vad som helst. Kanske vara gift. Vad säger du, Henrik?
Nej, men grejen är, nu i och för sig tror jag också att det här är lite avhängigt av hur gamla de är. Jag menar, är de 14 kanske det är en sak jämfört med om de är 34. Men, eller 15 då. Men jag tänker, de har dejtat några månader. Om de har dejtat i tre månader och det fortfarande inte känns rätt för henne. Då undrar jag ju om han känns rätt för henne egentligen. Och dessutom så blir det här, du håller ju på att förvandlas om du inte redan har gjort det till en härskarteknik.
Från hennes sida.
Att få honom dit han vill. Så med löfte om att om du hänger kvar lite nu så kommer du så småningom få det du vill ha. Så att jag tycker, precis som ni andra har sagt, han behöver förklara det här tydligt. Och jag tror inte att det här är relationen för honom.
Vänta med sex. ha sex eller dra, det är det det handlar om. Vi ska prata mer om det efter Budapest och George Ezra.
Budapest.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Mixmegapol är kanalen, Dilemma är programmet. Anders S. Nilsson heter jag och Henrik Fixius är här, Josefin Crawford är här och Tobias Persson är här. Läste just ut brev från Armand som har varit ihop med sin tjej i 3 månader och hon vill inte ha sex och han börjar tröttna på det och undrar om man ska göra slut eller hålla ut. Tobias, vad säger du?
Ja, nej men jag tycker nog att han, som jag har sagt, ska lämna. Eller åtminstone ge en chans att säga att det här går inte längre. För 3 månader, det är en sak med 3 dagar, en vecka. Men 3 månader av kontinuerligt dejtande. Det känns som att, vad är det hon väntar på? Och då kan ju sex inte bli annat än en jättebesvikelse. Om det ska bli efter 7 månader och 3 veckor. Nu är det dags. Nej, det blir bara ett antiklimax. Så att, får du avklarat bara, tror jag. Mm, och så får man också veta hur den andra parten är och hur, om det är spännande.
Men har ni ingen förståelse för folk som vill vänta med att ha sex?
Jo, men hon är så otydlig vad hon väntar. Hon säger att det ska kännas rätt. Mm. Och som jag sa innan, om det efter 3 månader inte känns rätt, då är det nog han som inte känns rätt för henne.
Ja, och jag är så nyfiken på vad du sa där om härskarteknik. Varför vill man göra så mot en kille? Det förstår inte jag. Nej, vad är det för någon teknik?
Vad skulle härskartekniken bestå i, menar du?
Nej, men alltså, då är han är ju... Tills det når den gränsen att han känner att nu skiter det här, så kommer han vara på en punkt ganska länge där han är beredd att göra allt för henne så länge hon hintar om att men det kan nog bli lite åka av till helgen, ska du säga, om du, men då behöver jag känna mig, jag behöver kanske känna mig lite snygg, du får köpa ett spa till mig. Nej, men du förstår vad jag menar, jag överdriver, men
det kan ju också vara så att hon har något problem som hon tycker är pinsamt eller jobbigt.
Eller religiös övertygelse.
Ja, men alltså vad som helst. Och då är det väldigt viktigt att han är så här, jag vill så gärna det här med dig. Var det är det någonting, så berätta så att det blir en, så att hon kan känna sig trygg med honom, så att det inte blir nu vill jag ha sex, annars får det vara. Alltså det funkar ju inte.
Han får liksom åka lite slalom in där på något.
Ja, men var liksom
kommer in så blir han nöjd. Freudianska jag hörde, åka lite slalom in.
En kort grej. Stanna eller gå, vad säger du, Henrik? Kort, du måste välja.
Jag måste välja på stanna eller gå. Ja. Men det går inte att göra ett sånt val här.
Stanna eller gå, Josefin?
Gå.
Stanna eller gå, Tobias?
Go, go, go!
Okej, jag säger också gå.
Vi tar ett nytt dilemma. Hej, jag heter Fredrika. Jag har varit arbetslös väldigt länge. Jag har äntligen blivit kallad på arbetsintervju nu. Problemet är att jag har ett glapp i mitt CV på cirka 2 år där jag har varit sjukskriven för psykisk ohälsa, gått på terapi och så vidare. Jag är frisk idag, men det händer ju att människor får återfall av den här typen av sjukdomar. Min äldre bror har till exempel haft mycket problem med det. Jag funderar på att skriva att jag har rest runt och tagit småjobb istället. Jag är trots allt frisk idag. Om jag säger sanningen är jag orolig att jag blir nervös och ger ett dåligt intryck. Borde jag ljuga för att öka mina chanser, undrar Fredrika. Vad säger du, Josefin?
Oh yes, absolut. Hon ska ljuga.
Hon ska ljuga att hon har mått dåligt psykiskt, alltså.
Ja, hon ska hitta på att hon har gjort något jättebra under de där 2 åren.
Rest jorden runt då.
Ja, hitt på något schysst. Ljug. Något fantasifullt.
Ljug, tycker Josefina. Vad tycker du?
Ja, alltså, det är ju bara ett CV. Nej, men jag håller med. Jag behövde tid för mig själv. Det enda jag tänker på om hon säger så här, man kan få återfall, min bror har fått det. Och då, är det här någonting som kan försvåra eller till och med göra det farligt för henne om det händer på jobbet? För då kanske hon är skyldig att berätta enligt någon form av lagstiftning. Det vet jag inte. Men annars så herregud, det är en CV. Typ. Ja, men det var 2 år jag utforskade lite andra arenor. Det är, kör.
Vad säger du, Tobias?
Jag tycker hon ska berätta faktiskt, baserat på att det är så mycket öppenhet nu ändå kring psykisk sjukdom. Mm. Stephen Fry och många personligheter har gått ut och sagt att de är manodepressiva. Och så det känns som att det nästan kan bli en styrka att en arbetsgivare säger, vad modigt av det, berätta det. Mm. Och då finns vi här med det, och då kan jobbet kanske ge någon slags sjukterapistöd. Mm. Än att gå och gömma sig, för då kanske hennes sjukdom blommar upp igen vid stress och då brakar allting ihop.
Så är jag, Josefin. Nej.
Nej.
Så funkar det inte.
Nej, jag tror inte det funkar så bra i ett jobbsökarsammanhang. Det är så många som vill ha jobb och arbetsgivare är för det mesta väldigt hårda och krassa och liksom kan fälla ett avgörande kring det, den grejen. Jag har väldigt svårt, alltså det låter ju som en dröm det du säger, att de bara, vad starkt och fint av dig att du säger, men jag tror inte riktigt på det.
Nej, Henrik.
Jag tänker vända helt och hålla med Tobias. Därför det är nämligen så att det visar sig i studier att folk som vågar avslöja en svaghet, de har vi sedan mer tillit och mer tillförtroende för, om de också kan förklara hur det sedan har vänts till en styrka. Till exempel, de två åren var jag tvungen att ta en time out för jag ledde den här problematiken i den här terapin, och det har gjort att jag idag kan det här. Det är någonting som vi värdesätter enormt mycket rent psykologiskt, så att jag tycker det är bra. Men det hänger på att kunna vända det till en styrka.
Yeah. Och det hänger på att man har en chef som kan fatta den grejen.
Det
också
är lite grann Dennis, precis. Det gäller att chefen är generösa. Men yes, det är inte lika tabu längre att ha haft psykiska problem, gått in i väggen eller varit deprimerad.
Nej, tvärtom är det inte.
Tvärtom är nästan styrkan är det väl lite, kommer jag bara
nej, men det är faktiskt sant. Vi tror på företag som säger vi tror mer på företag som säger vi gjorde bort oss lite grann, men här är en bra grej. Så det är faktiskt så.
Jo, det, jag är med på den. Men inte när man söker jobbet. Alltså så, nej. Nej.
Ni är oense här i panelen, och det tycker vi om. Och du får nöja dig med det här, Fredrika, och säkert att jag är lite hesar om, men så är det.
Lycka till,
Fredrika. Nu är det All of Me med John Legend. Mix Megapol och Dilemma. Anders S. Nilsson heter jag, och Dilemma-panelen består av Henrik Fexeus, författare, Josephine Crawford, programledare, och Tobias Persson, stå upp komiker. Och vi har löst en himla massa dilemma idag, denna lördag. Vilket var ditt favoritdilemma, Henrik?
Jag vill inte säga favorit, för det låter positivt, men det som engagerade mig mest i alla fall, det var helt klart den här tjejen som upplevde att hennes pojkvän var så bra och gjorde grejer så att hon inte upplevde sig behövd, och då slutade tycka om honom. Det engagerade mig. Jag hoppas att hon får ordning på det.
Josefin?
Ja, alltså det här, den här tjejen som då är gravid med en kille som hon tycker om, fast lite mindre om än killen som hon tycker jättemycket om, som hon inte är gravid med. Mm. Det, för mig blir det så starkt, för att det är barn inblandat som är det stora i livet, och det är mycket kärlek inblandat som också är stort i livet. Och jag bara tänker, hur ska hon göra? Kan hon... Ja, jag tänker på det fortfarande. Finns det någon smart lösning? Men nej...
Ja, det är bra. De som lyssnar får också ta med sig den dilemmat hem och försöka diskutera, vända och vrida på varenda sten.
Jag
Tobias.
Hoppas att hon kan...
Ja, Tobias, vad säger du?
Jag blev engagerad också. Eller, jag tycker det var spännande med kvinnan som fick höra att hennes man nog hade en profil på dating-sajt, och för mig är det märkligt beteende att man är ihop med någon och sen bara, älskling, jag flörtar med Charlotte här 21 i Karlstad. Så jobbar jag. Det känns konstigt att ha en dörr öppen när man
var
har...
du förvånad av att Josefin såg mellan fingrarna och tyckte att det var inte så farligt?
Nej, jag var inte förvånad. Nej, men det kan ju också vara en slags egobekräftelse att man bara, du vet, och chattar med folk och får höra att man, du ser snygg ut, tack så mycket. Och så kan man få det. Men det är ju risken också att man öppnar massa trådar.
Hörrni, undrar ni där hemma? Förlåt mig, undrar ni där hemma? Vad är vi?
Vad är vi hör, ja.
Så är det jag som harklar mig. Ni kan gå in på radioplay.se/mixmegapol och så kan ni höra hela programmet igen. Och i början lovar jag att min röst kommer att vara mycket, mycket bättre. Det var allt för idag.
Ja,
tack för idag.
Vi hörs imorgon igen.
Det gör vi.
Ha en underbar lördag.
Hejdå!
Hejdå! Hejdå.